Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej allihopa, det är dags igen. Ni vet vad som är görningen. Det är Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Det här spelades in i februari och jag hade äntligen börjat se lite ljus i tunneln i det här med att ha barn. Hedda hade börjat bli lite lättare, jag hade börjat landa lite mer i min roll som mamma och var i allmänhet mycket gladare. Men trots det så var jag så otroligt less på att vara föräldraledig. Och det pratar vi om i det här samtalet. Det är ett av mina favoritsamtal med Anneli faktiskt. För hon poängterar saker kring Hedda och hennes utveckling som gjorde mig så akut rörd. Vikten av att hon får vara med mig när jag tvättar och lär sig vad en knapp är. Ja, ni hör framöver. Men nu blir jag rörd bara jag tänker på det igen. Sen sa hon också att det kanske inte är så att det är bara jag som är trött på att vara med Hedda. Hedda kanske också är lite trött på mig faktiskt. Och det tyckte jag också var så himla gulligt. Hon får jättegärna vara trött på mig. För det känns coolt att hon redan kan ha starka åsikter även om vi aldrig kommer få veta hur hon känner kring att vara med mig 24/7. En grej som jag bara vill säga apropå bebisens utveckling, det är att jag läste någonstans, jag vet tyvärr inte var, men det är att barn i 2-årsåldern, de känner igen sig på platser om de varit där när de är 6 månader gamla. Så 6 månaders bebisar, de har alltså ett så välutvecklat minne. Det tycker jag är svincoolt. Nu kommer lite dagbok.
Jag tänker på att nu har jag och Victor börjat dela föräldraledigheten. Och det är så sjukt mycket härligare, verkligen. För att när jag är med Hedda så tycker jag att det är mycket mer trevligt. Men med det sagt så tycker jag ändå att det är ganska mycket att vara med henne en hel dag. Inte bara ganska, utan jättemycket. Och min pappa har erbjudit sig att ta henne en gång i veckan. Även eftermiddag så jag kan träna och så. Och det tycker jag är toppen. Men då så känner jag ändå att jag är lite drabbad av det här med normerna. Att jag är redan bara så att säga med henne 2,5 dag i veckan. Och hon är ändå fortfarande bara 7 månader. Ska man verkligen vilja bli av med henne då ytterligare en halv dag så att säga? Och så vet jag en person som jag är bekant med som sa, ja, kvinnor tror att de kan have it all och få en bra relation med barnen och jobba samtidigt. Och det var ju förstås extremt gubbigt sagt. Men en del av mig tänker lite på att det känns fel. Ytterst lite, men ändå.
Du har precis lärt sig åla framåt och jag börjar gråta. Jag blir så stolt och glad för hennes skull. Och Victor bara, åh jävlar, hur ska det gå när hon tar studenten? Alla steg i livet. Jag går bara som Charlotte i 1690. Oh my god, I'm so proud of you!
Okej hörni, Meds är med och sponsrar podden. Och den här gången tänkte jag prata om babysim. För att Hedda och jag började, och hej Victor också ska sägas. Vi började på babysim för några veckor sedan med henne. Och förutom att omklädningsrummen var alldeles för små för att det är liksom kryllar av bröst och bebisar och blöjor på en alldeles för trång yta så är själva simmet väldigt kul. Och Hedda, hon är äldst i sin grupp vilket gör mig så glad för att Hedda har ju så länge för mig varit den allra minsta och allra yngsta bebisen. Men nu märks det faktiskt att hon är äldst. Hon tycker att det är jättekul att plaska på vattnet och alla andra barn, de bara låg där vad ska man säga, guldfiskar och Hedda höll på att plaska och bara skrattade och bara, åh, skvätt, skvätt, vad är det här? Så det var väldigt mysigt. På babysimmet så har de regler för vad barnen ska ha på sig, vilket ju är ganska rimligt. Och då så måste de ha en speciell typ av badblöja. Det är en blöja som, ja, den sväller inte upp när den blir blöt, så att man kan ha den och det kan vara bekvämt när man är i vattnet. Och över det ska de ha en liten badbyxa. Och det här har jag såklart köpt på Meds, för det finns där. På Meds så har de också så sjukt mycket babblarna grejer. Jag tror att jag ska unna Hedda en liten badcape med babblarna på, för att hon älskar babblarna och börjar skratta varje gång Bobo kommer upp. Och sen så efter babysimmet, som ju är i en klorpool, då är hon jättetorr. Då ska vi smörja in henne, och en kräm som en läkare rekommenderar till mig, det är Loco Base. Den svider inte. Så det smörjer vi in henne med. Och det finns såklart också på Meds. Tack så mycket, Meds! Mami, mamacita, alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall. Säg stopp. Hej.
Hej, Amanda.
Min älskade Anneli.
Åh, fint.
Allas mamma, alla som tycker det är så varm röst, och blir så glad att höra dig. Åh. Och jag får träffa dig, jag har lyxen att träffa dig.
Ja, men jag blir så glad över kommentarerna. Ja. Det är ju precis så det ska kännas.
Ja, mm. Åh, det är så gulligt. Det är ju också så fint, vi har inte pratat jättemycket om det, men jag vill ändå säga det att jag ringde ju bara upp dig efter att jag hade pratat i telefon en gång via min BVC. Och bara, Anneli ska vara med i podden.
och jag tvärvägrade.
Ja, precis. Men jag tyckte det där en snygg röst, och sen träffades vi, och så det är väldigt kul, tycker jag, hur våran relation liksom har växt fram.
Ja, vi har fått lära känna varandra här under, ja, över tid, och det har känts jättefint.
Mm.
Och det är ju inte så att varken du och jag eller sitter inne med alla svaren, men vi liksom jobbar ju från olika perspektiv kring en fråga som berör så många, mm, och som är så viktig.
Mm. Och du har erfarenhet och jag fläcker ut mig.
Vet du vad, jag tror att vi gör ett bra team här.
Ja.
Försök bena upp så gott vi kan.
Ja. Men nu är jag precis hemkommen från en vecka i Lanzarote. Och veckan innan det hade jag och Victor corona. Mm. Så att vi har haft 2 veckor där vi har varit tillsammans. Och då har jag haft det ganska bra, får jag ändå säga. Men det har ju varit att jag återkommer mycket till det här. Okej, jag får en liten paus hela tiden. Det är så himla skönt. Och sen hade jag liksom sett den här resan lite som, ja, men efter det, då kan jag börja med, jobba med halvtid på riktigt. För att innan dess har det varit för mycket grejer som har hänt, att jag inte kunde strukturera upp det. Men så kom då dagen efter, vi kom hem från flygresan. Och jag bara sa till mig själv 10 gånger. Jag hatar att vara föräldraledig. Jag hatar det.
Mm.
Och så får jag så dåligt samvete mot Hedda, och så var jag med min mamma som sa att hon hade hört någonstans att bara så här, om man går med vagnen 10 minuter, man kollar ner i sin telefon istället för att kolla på sin bebis, att någon hade sagt då att en hel generation av bebisar kommer vara fuckade för de inte har fått ögonkontakten från, oj, mamman. Och då var jag så här, oh,
pressen.
Mm. Är det så?
Oj, vilken rak fråga. Är det så? Det är en reflektion som jag, eller en spaning som jag har gjort i många år, när jag sitter i, jag menar, tidigare före corona, man sitter, satt oftare i kollektivtrafiken och så där, tog ögonkontakt med barn som satt verkligen i vagnen och spanade efter någon, ja, att få ögonkontakt med. Det. Det där lilla plutten som egentligen sökte mamma eller liksom pappa, den som var den närmsta, men när vi kikade så där så såg vi att den personen var djupt försjunken i en mobiltelefon. Nej. Och det där griper ju tag i mig på ett alldeles speciellt sätt naturligtvis. Både som förälder och som psykolog som har träffat många små barn och förstår verkligen behovet med kontakt. Så den där raka frågan, jag skulle vilja säga så här, nej, men det där löser sig nog. Jag tror inte att en generation går förlorad.
Nej.
Det känns väldigt drastiskt. Samtidigt som alla barn som sitter så här ute och försöker ta sig an en liksom för stor värld behöver ju sin förälder och behöver den trygga personen att liksom spegla och se vad som händer och dela saker som rör sig runt omkring. Så kan vi som föräldrar lägga bort telefonerna en aning och vara mer fokuserade, så är ju alla de sakerna av godo naturligtvis. Jag märker att jag blir lite inlindande och du suckar djupt. Ja.
Nej, men du får, jag vill ju att du ska säga det som faktiskt är svaret utifrån den kunskap du
och
har.
Och samtidigt så är det ju så här, alltså förutom att det är ett fenomen, det är ju ingen människa knappt på tunnelbanan utom någon åldring och just de här barnen som inte sitter med en mobiltelefon. Nej. Så de får ju någon gång då och då ögonkontakt. Det här kan vi ju prata om, det är ju ett helt liksom, jättestort tema.
Ja.
Men om vi då tänker det som du är lite ute efter, så här, överlevnaden i att så här, ha något sällskap. Du pratade om pensionärs-tv.
Mm.
Att bara ha någonting som, någon annan input än det, den här ensamheten med bebisen. Ja, då är ju mobiltelefonen lätt att liksom go to, eller hur? Så det är väl klart att det är, att det är den som åker upp.
Ja. Du svarade väldigt diplomatiskt. Det får jag ändå säga.
Jag hör ju hur jag skulle ju så gärna vilja säga så här, det spelar ingen roll det där.
Mm.
Men om vi faktiskt, men behovet då, vad tänker du själv? Vad skulle hända om du inte hade mobilen i högsta hugg?
Men nu är vi ju lite inne på det här med liksom föräldraledighet och alltså
exakt. Jag
verkligen ogillar det, precis. Och också jag som precis då har börjat jobba och tycker mycket om att jobba och också har ett behov av att göra det eftersom att jag är egenföretagare.
Mm.
Och liksom jag blir så glad för mejl. Alltså jag tycker folk hatar mejl och jag älskar att få mejl. Alltså jag blir så här, yes, den har mejlat! Då är det ju dels att det är en kick för mig som jag söker, men det är också för att jag vet inte om jag skulle kunna klara att bara jobba på de utsatta dagarna som jag har gjort. Eftersom att jag ändå försöker bygga upp en ny typ av inriktning på mitt företag någonstans. Men sen så känner jag ju bara, hjälp. Att jag liksom ska hålla på, I don't know, och banka ner grejer från ett bord i en timme. För det är Heddas stora intresse nu. Att jag sen också ska bara... För jag menar, även om jag skulle kolla på omgivningen när vi är ute och går, så håller hon på att kolla på omgivningen också. Men då måste jag då vara vaksam hela tiden på när kollar hon på mig, när jag kan bekräfta henne att trädet är fint. Förstår du?
Mm.
Och då känns det ju väldigt, väldigt... Ja, jag vill ju inte fucka upp Hedda direkt. Men det är ett enormt stort ansvar.
Och återigen så blir vi ju, det här blir så stort. Det blir så att du kan göra så väldigt fel, väldigt snabbt. Det är ju där, dina tankar och liksom känslan hamnar. Det finns ju ett spann. Under en promenad med en genomsnittlig promenad med en vagn så är ju liksom barnet oavsett ålder kanske vaken till del och sover en stund. Och det finns ju en dynamik i det här.
Mm.
Det finns ju ingen regel som säger att du inte får ha en mobiltelefon eller liksom vara distraherad. Du kan ju vara distraherad när du betalar i liksom kassan på ICA också.
Mm.
Så att det är ju inte så att du måste vara i intensivt samspel med ditt... För barnet har ju också ett behov av att undersöka och titta och reglera. Och är vi där hela tiden? Det är ju det som, det är den här lyhördheten, det här som är svårt att beskriva i ord. Som när det blir lagom. Barnet visar ju också när det är så här, men du vet, nu är jag upptagen med något annat. Så att...
Ja, återigen är det på hennes villkor hela tiden.
Ja, det är ju det. Rackars ungar att styra.
Ja.
Styra våra liv och vår tid. Men du är inne på det viktiga som jag tänker vi behöver liksom prata om. Det är ju hur får ni båda det ni behöver?
Ja.
Det handlar inte om brist på annat uttryck. Då. Nu får jag väl att fucka upp någonting överhuvudtaget. Utan att faktiskt se vad behöver du, vad behöver hända och hur får ni det tillsammans?
Så. Ja. Och nu som situationen är nu, för Victor har precis fått ett ny typ just av jobb. Det. Vi kör ändå halvtid, men vi kommer köra att en jobbar 3 dagar en vecka och 2 dagar andra veckan. Och jag kommer ta måndagar och onsdagar alltid.
Mm.
Och hade det inte varit så att Victor hade fått det här nya jobbet och vi hade fått en förskoleplats, vilket det är inte ens säkert att vi hade fått för att vi ska flytta och vi har liksom, vet inte vad vi ska ställa henne i förskola. Men nu är jag tvingad att vara föräldraledig i några månader till på halvtid. Hade Victor inte fått det här nya jobbet så kanske jag bara hade haft alltså ett par månader kvar. Så nu är jag också lite arg på honom för att han då gör att jag måste vara föräldraledig ännu längre. Och sen så när jag var verkligen så upprörd över det här och ledsen och bara fan det är, jag hade glömt hur jobbigt jag tycker det är, så får jag återigen så dåligt samvete, det ligger Hedda liksom och sprattlar och vill bara vara med sin mamma och så, du vet, hittar jag flykter hela tiden och då så tycker jag det är orättvist mot min lilla älskling.
Förra gången var vi inne på valfrihet.
Ja.
Och här hamnar vi lite där igen. När du fritt får välja så väljer du Hedda parallellt med att du väljer andra saker. Och så växlar du mellan dem. Och nu blev det väldigt tydligt att det här var ramarna. Och då ska du förhålla dig till någonting som du inte helt fritt väljer.
Ja.
Och det ska vi ju. Så mycket har vi lärt känna varandra vid det här laget att jag förstår att det är en bit av det. Mm. Om du hade fått styra tiden själv, om du hade fått lägga upp det så att det skulle passa. Vi målar upp den bilden, hur skulle det se ut? Vi låtsas att du var helt fri att välja hur tillvaron skulle se ut.
Så djupt för mig. Det första som jag tänker på, det är nu när vi har varit i Spanien. Och att jag då har varit så här på förmiddagen, har jag fått en och en halv timme kanske och gått iväg. Och då så... direkt efteråt när Victor kommer gå med Hedda och hon har haft på sig sin lilla UV-dräkt, då springer jag ju fram till henne och nyper henne i sin rum.
Lilla gumman kommer med pappa och då har du saknat.
Då har jag verkligen saknat. Men sen så går det liksom, så är jag nöjd. Om jag får vara med henne en timme, sen kan jag gärna ha en timmes paus igen.
Vet du, jag tänker att hon också är ganska nöjd.
Vet du, Victor sa det. Han bara, ni har lite hatkärlek till varandra båda två. Hedda tycker att du är snål och du tycker att hon vill ha för mycket.
Ni är intensiva på olika sätt. Och då tänker jag, då får jag lite pappatid. Och så, här kommer mamma, roligt. Nu har jag varit med mamma intensivt. Jag märker att hon har saknat mig. Och sen bara, nu är jag lite trött här. Då kanske vi byter sådär tempo. Det är väl det som är det fina. När vi kan styra det, och här kunde ni växla en timme själv, en timme, en och en halv tillsammans, en stund var för sig, en stund alla tre. Ni hade farmor, farfar.
Exakt.
Det fanns det här som vi har pratat om saknas.
Finns
ju helt plötsligt.
Ja, exakt.
Exakt.
Och jag tänker så mycket på det du säger, så här, var är flocken, bla bla. Jag tänker också så mycket så här, biologiskt. För jag har hört, jag vet inte om det stämmer, men att förr i tiden, och jag har ingen aning om när vi pratar om förr i tiden, men att då fanns det folk som till och med jobbade med att amma.
Mm-hmm.
Alltså så här amningsgrupper typ. Så jävla soft, men då undrar jag så mycket hur mycket man då var med sitt barn. Alltså var det så, den där härliga balansen mellan kanske någon timme där, någon timme där, men ändå en kontinuerlig.
Eller kanske kontakt. Inte ens det. Det var väl inte en sån härlig balans kanske för varken föräldrarna eller barnet i vissa perioder av vår historia. Men det här med att vi finns i utökade sammanhang där flera personer är ansvariga, då kan du komma och gå, och det kan finnas en längtan och en saknad och en återförening där det här bandet liksom stärks i det. Här pratar du, när vi pratar om en jobbig föräldraledighetsperiod, då pratar vi om att du är utlämnad till dig själv och dig själv och ska försöka få en hel dag att förflyta utan katastrofer, och du kan ju inte heller känna, även om barnet sover, att du är helt liksom, inom stationstecken, ledig.
Gud nej. Nej, det är så fruktansvärt intensivt. Och också nu den skillnaden med bara en enkel sak som att behöva sätta på overallen. Och så här, till skillnad från att man kan gå ut och liksom, men vi tar en promenad på 5 minuter. Men nu, alltså gud, det är verkligen så himla arbetsamt. Jag pratade med en kille här i studion nyss och vi pratade lite. Jag bara, nej men jag konstaterar, jag hatar föräldraledighet. Han bara, okej, ge mig topp 3 hat. Jag bara, nej men det är väl det här med att det är 2 timmars cykler hela tiden. Och då måste man liksom hela tiden ligga steget före. Det ska byta blöja, det ska in med mat i munnen, det ska lekas. Men Hedda har ju den här regeln med bara 10 minuter av varje grej. Så måste man planera vad som ska hända efter de nästa 10 minuterna. Och dessutom så är hon ett as när hon är trött, så att sista halvtimmen i den här 2 timmars cykeln är liksom bara gnäll, för att hon vill inte sova men hon behöver sova. Och då så, det, och i mitt i det här, det får jag ju skylla mig själv, men så försöker jag också få in jobb.
Och då går ekvationen verkligen inte ihop.
Nej,
då är både du och Hedda rätt less liksom, på tillvaron efter ett tag. Så här, hur ser en dag ut? Vi började faktiskt så vi inledde våra samtal. Berätta, hur ser en dag ut?
Just det.
Beskriv en förmiddag. För då ser vi var det blir extra svårt. Och var det finns lite mera lust och glädje och en bra stund. Och här flyter det på rätt bra. Och så visar det sig i de flesta fall att i slutet av dagen, energin är låg för dig som har varit liksom igång hela dagen kanske. Hedda har haft sina vilopauser, men hon är också mer trött på eftermiddagen. Och då kör det mesta ihop sig. Och då kan det ju vara jättefint om man då tillsammans med en partner eller liksom de som finns runt omkring har, vad finns det för matplan? Att aldrig gå och lägga så tar den här nattningen som du gjorde vid flera tillfällen utan att ha ätit middag.
Och det låter ju så klokt, men direkt då blir jag också så här, det som jag också hatar med det här som jag uttryckt att jag var i småbarnsåren.
Jaha, ska vi göra matschema också? Mm. Alltså hur tråkigt kan livet bli?
Hur tråkigt kan det bli?
Herregud. Alltså det...
Det är torrt så det knastrar, eller hur?
Ja.
Och du får lite flyktpanik.
Jag blir blänge på dig. Nästan blir...
Ja, jag ser dina ena foten ut genom dörren här snart. Ja.
Mm. Nej, men det var det som... jag skickade ett klipp till dig, men som liksom ljudet var dåligt på. För då hade jag verkligen så superpanik. Hade vi var i badrummet.
Du får återge det istället.
Ja, men Helda låg i badrummet. Och just och då hade vi precis kommit hem. Det var dagen efter. Vi hade så här 5 tvättar som skulle in. Och Hedda fick då följa med så att jag in i torktumlan. Och jag försökte prata. Och
nu inte måste in vi... i torktumlan.
Nej. Nej, men så sa jag, nu måste vi tvätta massa. Och nu måste jag lägga in det här, bla bla. Jag försökte verkligen förklara för henne vad vi höll på med. Och hon låg där och sa,
Vad fint att du berättar. Det är hennes liksom värld. Hon orienterar sig här med dig. Nu lägger jag in mörktvätt. Nu trycker jag på knappen.
Så. Och just precis. Och då så blev vi också så här. Vad är det här för liv? Här sitter jag och berättar om tvätt. För ett barn som gillar att hålla på och kladda med gröt. Alltså det är inte hennes fel att hon har så tråkiga intressen. Men herregud.
Det här är faktiskt ett återkommande tema. När föräldrar beskriver, jag gör ju ingenting. Jag har gått från det här ambitiösa drivet, jag har ett liv och så gör jag ingenting. Och då är det ju en klen tröst när jag sitter och beskriver vad som händer rent utvecklingsmässigt hos den här lilla bebisen. Mm. Att det händer 1000 saker i minuten.
Mm.
Och du ser till, du skapar de rumsliga förutsättningarna och de känslomässiga relationella förutsättningarna för att allt det här ska kunna ske.
Mm.
Men det syns inte. Du får liksom inte det kvittot får inte du förrän långt, långt senare.
Och hjärnan färdigt utvecklas ju inte förrän man är 25.
Vet du vad? Och du lägger ju grunden här och nu. I det här ingentinget som du ser det så händer ju alltinget.
Mm.
Och det, om vi kan påminna oss om det, inte så stor tröst när du står där och knölar in liksom tredje lasset i tumlaren. Men viktigt, viktigt, viktigt och ändå sådär, tvinga sig att påminna sig om.
Mm.
Allting du gör nu, det har du och Hedda och ni som familj glädje av längre fram.
Mm.
Och det syns inte. Ja, det syns just naturligtvis när hon är nöjd.
Mm.
Eller missnöjd och du vet, så kan justera det därefter. Men det här långsiktiga... Helt plötsligt är det hon som sen kommer att trycka på den där. Vad var det nu? Det var en knapp. Och den har du liksom präntat in redan.
Titta, de är så rörd. Mm. Det är ju så himla gulligt, men...
Du vet att
jag
är så dålig.
Ja, exakt. Så kommer hon kunna det.
Och så kommer hon veta att det här är en strumpa och den ska jag lägga in här. Och det har jag legat och spanat på mamma, för det har hon gjort många gånger. Och nu är det jag som gör det. Och så tittar hon på dig och så kommer du se nöjd ut. Och så... Delar ni, ja då är det ju liksom mycket mer än en dum strumpa i en dum tvättstuga. Då är det något helt annat plötsligt.
Ja, det var någon som skrev till mig att det blir så mycket enklare när de blir större. Och nu har jag en 5-åring som la ut tandkräm på min tandborste. För att han sa, du brukar alltid göra det åt mig mamma, så nu kan jag göra det åt dig. Och då blir man så,
ja.
Men det är ändå...
Det känns långt, långt bort.
Det känns långt bort. Mm. Och sen så blir det också så... Som många säger så här, har vi tackat våra mammor tillräckligt? Men det känns så jävla banalt att tacka min mamma och min pappa för att de har lärt mig vad strumpor är. Men ändå, ja tack.
Fast det är rätt bra kunskap att ha, tänker jag.
Gud.
Jag tror att Viktor uppskattar att du vet vad strumpor
är. Ja, gud. Det är inte lätt när det är svårt.
Nej, det är inte lätt när det är svårt.
Nej.
Om vi går tillbaka till det här frustrerade i stunden och det här ingentinget och det händer inget, jag gör ingenting och så visst du förstår att du gör en himla massa men det här som du saknar då, det här som du försöker liksom klämma in och som du blir lite arg och frustrerad när det inte går, du försöker jobba lite och hur ska det få ett utrymme? Vad behöver du för att kunna få plats med både och?
Ja.
Och går det att få plats med både och i någon slags rimlig utsträckning?
Och jag har ju faktiskt alltså en speciell situation just eftersom att jag har... Ja, men som sagt, jag har slutat med min gamla podcast och det som har varit inkomstbringande för mig. Och samtidigt så försöker jag bygga upp den här podden. Och lite så här festfixande och andra projekt som gör att jag kan försörja mig. Och det kanske är speciellt... En annan grej om man har ett vanligt jobb där man har en anställning där man vet att man kommer komma tillbaka till någonting. Då kanske man enklare skulle både vilja och kunna pausa för att vara med sitt barn. Jag har en kompis som är så här, hon bara, men jag ser verkligen fram emot att liksom få ett år från den och få ett års paus från den typen av prestation. Och det, ja, jag tror inte att jag tycker så mycket om att jobba och tycker så mycket om att liksom fixa mina egna projekt, så att jag tror inte att jag hade kunnat se det så ändå, men det är ju liksom ändå en faktor som faktiskt, ja, jag vet inte, går det att inte försöka hålla på, för jag tänker så här bara, jag borde, eller ja, det skulle vara skönt om jag bara njöt i stunden liksom. Men så är det där att jag liksom sitter och matar Hedda med gröten samt som hon kladdar, och så vet jag att hon tycker det är kul i 5 minuter, sen plötsligt bara och så ska hon bort från stolen. Och då är det här, ja, stressen hela tiden. Och så vill jag kanske, inte vet jag, hinna innan jag tar upp den kladdfian från stolen, så vill jag kanske skicka iväg ett sms. Ja, så sue me. Men det vill jag.
Timingen på det där smset, vad tycker du själv om den?
Nej.
How's it working?
Men du vet, under dagen. Jag kan inte göra exakt när hon håller på med gröten. Men...
Nej, men eller hur? Det är väl det här ambitionen att försöka få in saker i... Liksom, vid fel tillfälle. Mm. Det får ju ett bakslag direkt. Mm. Tänker jag, som du sen hamnar i att du ska ordna till på något sätt. Så frågan är hur du kan få ett utrymme för det här på ett sätt som blir, som funkar för er. Funkar för er båda.
Mm. Nej, då frågar jag dig. Hur kan jag göra det?
Ja, du, som om jag visste.
Ja, du har jobbat jättemycket.
Jag, alltså den erfarenheten jag har av att skicka iväg sms samtidigt som jag ska ta fram och liksom ta hand om den där lilla grötkladdiga unge, den har jag ju en viss erfarenhet av. Mm. Och jag har ju aldrig lyckats, precis lika lite som du lyckas, i att få ihop de två om jag försöker göra dem samtidigt.
Mm.
Så då handlar det om att jag behöver disciplinera mig, inte lyckats med det heller alltid, men att nu gör jag det här, och så gör jag det helhjärtat, och sen så gör jag det andra och försöker göra det helhjärtat. För att försöka göra båda samtidigt.
Mm.
Prova göra två andra helt som inte har med det här att göra samtidigt. Går ju inte alltid jättebra.
Nej.
Återigen, tråkigt, schemaläggande, jättedammigt och sådär.
Just det, var det du sa, ja.
Men så här, struktur och ramar och tydlighet. Har vi det uppgjort?
Mm.
Så kan vi ju laborera och vara flexibla och göra undantag och vara fria inom... Som inom ramen för det.
Mm.
Det är ju när vi går in med ett helt kaos från början. Då ska vi försöka reda i det. Så ju stolpigare och tråkigare du kan liksom rita upp det. Så kanske det finns ökade möjligheter att sådär, här ser jag att jag kan göra. Här har jag som jag vill tid. För det brukar funka om jag har gjort det här före.
Mm.
Det handlar om att utforska tillsammans. Det finns ju verkligen inget schema eller ingen mall som gäller för alla. Utan det handlar ju verkligen om att se när är mina optimala stunder. Mm. När har vi som bäst lektid och liksom när tycker jag det är minst jobbigt att danka klossar i bordet. Mm. Och gör det med hjärtans lust just då.
Ja.
Det är ingenting som har sagt att du heller behöver göra det i 2 timmar. Eller nu var ju för sig inte Hedda intresserad av en mer än 10 minuter och vill byta aktivitet. Kan du välja de aktiviteterna som du tycker är minst sämst, minst tråkiga? De kanske duger rätt bra.
Ja, och jag skrattar och så när vi pratar så här, då tänker jag, ja, jo, men det kan jag väl göra. Och sen så är jag där hemma och så...
De flesta barn får ju ett spektrum av saker. De får det hemifrån och med sina föräldrar och sina morfarföräldrar och syskon och sen så småningom på förskolan får ju en bredd av saker de får kompetens i och kan lära sig. Alla personer behöver inte sitta med en krita och
ja,
rita. Alla personer behöver inte slå klossar i bordet. Alla föräldrar behöver inte stå i en sandlåda.
Nej.
Barnet behöver kanske vara i en sandlåda, men måste alla göra allting?
Mm.
Här finns det ju också en möjlighet att dela upp.
I alla fall inte nu kanske, tyvärr.
Nej, nu är det ju väldigt mycket du och Hedda och
Victor, du blir
en, och Victor som ensamt gör de här sakerna. Men återigen, på sikt, om vi ändå kan titta på det, så det är inte för alltid du kommer behöva göra de absolut mest enformiga, tråkigaste sakerna.
Och det är väl det som är väldigt svårt att inse.
Ja, men därför du är ju i det precis just nu. Så det är ju hela din värld.
Klipp bort när jag säger ni, fuck up. Jag är med i varje avsnitt. Ni hör, jag vågade ju knappt säga det igen.
Ja, men det var så, jag blev så glad för att du låg så här ändå lite. Jag vet att jag inte får, men nu säger jag det.
Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall.
Säg stopp.
Hallå hörni ni. Föräldrarapporten har en ny sponsor och det är inga mindre än självaste Midnattsloppet. Det är så otroligt kul för att jag är typ uppväxt med Midnattsloppet känns det som. Min pappa har tjatat i alla mina år om att Midnattsloppet är ett lopp som man borde springa för att det är så kul. Och han har verkligen så rätt. Så att nu så ska jag föra vidare den här traditionen och jag ska berätta för er hur kul det är. Och sen när Hedda växer upp ska jag få henne att springa Midnattsloppet också. Varför är det så kul, undrar ni? Jo, för att det är en sån himla folkfest. Man springer på Södermalm, man springer när det är mörkt, inte exakt runt midnatt, men typ starten går vid 9:30. Och det är en folkfest utan dess like. Det finns liksom, när jag har sprungit har det varit sambadansare som peppar, det har varit orkestrar, trummisar, hela Söder är typ ute och skålar med en och hejar känns det som. Och sen så när man är klar så är det många som går och tar en öl och ja, det är väl som Sverige borde vara, framförallt Stockholm, året runt. Sån festlighet och sån god stämning. I Stockholm så sker loppet den 13 augusti och som sagt runt 9:30 går starten. Loppet finns på 5 kilometer eller 10. Och 5 kilometer, det tror jag att det klarar alla att ta sig runt. Och man kan ju småjogga om man inte vill hetsa så som jag kommer göra. Men är ni lite sugna så kör på en mil, för att känslan av att kunna springa en mil, den är verkligen härlig tycker jag. Om ni anger koden Amanda på minaslopet.com, då så kommer de 15 första som gör det få komma in i mitt egna tält som jag har vid starten. Det är väldigt kul för att de här tälten har egentligen stora företag och bjuder in sina kunder. Men jag kommer alltså ha mitt Amanda-tält och där kommer vi hänga, peppa varandra. Vi kommer få snacks och dryck och sen så kommer vi också ha vår egna bajamaja, vilket är faktiskt väldigt värdefullt. För att jag blir i alla fall så nervös inför sådana här lopp att jag går på toa kanske 10 gånger innan. Utöver att ni som är 15 först med att anmäla er med min kod Amanda, så kommer ni också alla få komma på träning och terapi. Det är ett koncept som jag håller på att utveckla, som jag pratat lite om på Instagram. Och i korthet så kommer det gå ut på att ni kommer kunna ställa frågor till Anneli om föräldraskap. Och sen så kommer Midnattsloppets instruktörer vara med och träna med oss. Och det kommer vara fokus på rörelseglädje och också lite då att komma i form inför loppet. Jag tror att det kommer bli jättebra. Mer info om när och hur kommer. Men som sagt, anmäl er på minasloppet.com. Ange koden Amanda och sen så kör vi! Alltså, ingen hets för er del om ni inte vill. Men jag kommer hetsa och alla kommer ha så sjukt kul. Tack så jättemycket, Midnattsloppet! Okej, hej hej. Vi ska prata lite föräldraledighet.
Hej!
I en utopi, hur skulle en dag och en vecka se ut om du fick fördela det?
Jag tycker det är bra nu. Jag har inte så mycket att jämföra med.
Nej.
Jag tycker det är rätt härligt med att få torsdag, fredag med Hedda och varannan tisdag.
Som för det är nu då. Precis. Nu sa jag ju hur vi hade fördelningen där. Ja. Precis.
Ja.
Det vet inte folk sen tidigare tror jag.
Mm.
För du var ju ändå lite inställd på att du ville ha så många sammanhängande månader.
Mm.
Har du ångrat dig nu?
Jag har inte testat det.
Nej.
Men jag tänkte var härligt med det. Var ju verkligen komma in i. Liksom släppa allt annat. Och bara vara pappaledig ett tag. Alltså en unik grej. När någonsin får man en sån chans. Liksom, att gå in för något på det sättet.
Mm. Men nu har jag ändå hört dig yttra att 2 dagar. Det är bra. Och sen vet man att man får
jag säger det
gå
också.
Till sitt ljuvliga jobb.
Och jag tycker det är kul liksom, både att kunna ha den här kontinuerliga kontakten med jobbet och liksom ha den delen av mitt liv igång.
Mm. Men du, en sak är ju att vi 100% på att vi vill dela föräldraledigheten.
Mm.
Jag hade nog gärna kunnat överlåta merparten till dig om det skulle vara så. För när vi har pratat, ja men dels, och utan att ge dig för mycket cred här, för det blir lätt så när du är så där peppig och sådär, och det är inte det jag menar, men jag tror att du i vissa avseenden är mer noga med att det ska vara jämnt fördelat, för att jag bara sa, till exempel när jag har sagt så här, ja men Hedda klarar sig inte utan sin mamma i 2 dygn, och då har du bakat hållit mig bara, men hon klarar sig en vecka utan sin pappa, eller vad då? Och det har jag liksom inte ens tänkt på i en aspekt, utan jag har bara sett som en självklarhet att jag är lite viktigare, vilket jag ju har varit lite på grund av amningen kanske, men ja, och det jag vill säga med det här
i alla fall, hon tog ju flaskan, så hon skulle säkert, ja förlåt.
Ja, nej, absolut. Folk är ju barn är ju flaskmatade och sånt. Men med föräldraledigheten, då har ju du väl alltid velat ta halva.
Ja, jag vill vara så mycket som möjligt med det.
Så mycket som möjligt, ja. Då får vi göra om och göra rätt till nästa barn. Ja. Bra, hej då! Jag kom på en till sak och det är att jag ville uppdatera er om hur det var med det här att embracea bitterheten som vi pratade om för typ 2-3 veckor sedan. Det har väl gått så där huvudsakligen för att jag känner mig så mycket gladare i allmänhet. Och fortfarande om jag tänker på att jag skulle vara en bitter person, då får jag liksom rysningar i kroppen. Men samtidigt så tänker jag på att ja, som Anneli sa att, ja men vadå, då kan du väl vara lite bitter i den stunden. Det är okej att vara både och. Och det försöker jag verkligen ha med mig. Så att jag tror att om jag får de här känslorna så kanske jag kan tänka lika, eller ganska snabbt att, ja men det är okej. Och som en skrev till mig på Instagram, jag blöder konstant ur fittan, jag har ont som fan, mina bröst är svullna, jag sover ingenting. Klart som fan att jag är bitter. Och då skrattade jag väldigt mycket och tänkte, ja, klart som fan att du är bitter. You go girl. Nu ska jag ringa upp Jenny Alsarve. Hon är docent i sociologi vid Örebros universitet och forskar om familj, arbete och genus. Hon har också, eller inte hon, men hon har riktat in sig ganska mycket på hur föräldrar kombinerar yrkesarbete och familjeliv. Så det är perfekt för mig som har haft lite tankar om ja, att jag inte gillar att vara föräldraledig och tycker att Viktor gärna får göra allt. Hej Jenny!
Hej!
Så kul att få ringa upp dig och prata lite, ja, föräldraskap och arbete kan man säga. Till att börja med så skulle jag vilja att du i breda drag berättar om din forskning, det här som handlar om jämställdhet och föräldraledighet.
Det kan jag absolut göra. Jo, men jag har ju forskat om föräldraskap i flera olika forskningsprojekt under senare år. Och inte minst har jag intresserat mig för just hur man som förälder kan kombinera yrkesarbete med omsorgsansvar.
Ja.
Så det är liksom den röda tråden. Men just gällande föräldraledighet så har jag studerat det inom ramen för ett projekt som inleddes 2009. Projektet hette Mellan dröm och verklighet, internationella och nationella studier av föräldraskap och arbete ur ett genusperspektiv.
Ja, det är alltid så långa titlar på sånt här.
Ja, det är så. Men det säger ju någonting också. Så det var ett projekt som leddes av Marie Evertsson som var professor vid Stockholms universitet.
Okay.
Och där gjorde vi både kvalitativa och kvantitativa studier av det här med föräldraledighet. Men jag var involverad framförallt i en intervjustudie då, där vi intervjuade 40 stycken förstagångsföräldrar.
Mm.
Jag kan säga någonting om bakgrunden kanske lite, varför det här är liksom intressant för oss då, som forskare. Så kan man ju säga att den svenska välfärdsstaten i sig har ju länge haft en ambition att liksom öka pappors föräldraledighet.
Det
har man jobbat på länge. Och ser vi till liksom hur föräldrapenningdagarna tas ut, så kan vi ju se att pappor, alltså män, successivt har ökat sin andel av föräldradagarna över tid.
Mm.
Samtidigt så, ja, idag tar män fortfarande bara, säger då, ut 30% av dagarna, och kvinnor tar ju alltså ut omkring 70% av dagarna. Så det är ju, även om det har skett en successiv ökning, så är det ju ändå långt ifrån en jämn fördelning när vi tittar på uttaget då. Samtidigt som man kan säga att svenska pappor tar ju ut i en internationell jämförelse ganska mycket tid förstås.
Ja.
Så att, ja. Men i den här studien då vi gjorde så intervjuade vi först 40 stycken förstagångsföräldrar. Det var 20 sammanboende par.
Mm.
Och de här intervjuade vi 2 gånger.
Mm.
Så vi intervjuade dem först under senare delen av graviditeten, alltså före barnets ankomst. Och sen intervjuade vi dem igen när barnet var ungefär 1,5 år gammalt. Så det gjorde ju att vi kunde komma åt planer och tankar före födseln, alltså kring föräldraledighet, men även kring den kommande omsorgen om barnen mer generellt. Då.
Ja.
Och sen kunde vi faktiskt studera och återkomma till dem och se, men hur blev det då? Hur gjorde ni sig med föräldraledigheten? Vi intresserade oss just för det här med hur går de här förhandlingarna kring just beslutet om föräldraledigheten till?
Ja.
Hur fattar man beslut om det här? Vilka motiv finns med? Och ja, hur blev det sen i praktiken?
Och vad kom ni fram till då?
Just vad gäller föräldraledigheten då, så, eller jag kan säga så här också, den grupp vi intervjuade var en ganska speciell grupp, och det är viktigt att ha i åtanke redan från början, för det är majoriteten var ju högutbildade, bodde i städer, många gånger var det storstäder, mellanstora städer, hade ganska goda inkomster, var väl förankrade på arbetsmarknaden. Så det är ju verkligen en speciell, vi kan kalla det för att det är en medelklasspar som vi har liksom intervjuat. Och det gör ju att man får vara försiktig med, det är också en liten kvalitativ studie så man kan ju inte generalisera för mycket för det här. Men de här paren i alla fall, de, till att börja med kan man säga att de kom uttryck för 5 typiska planer för föräldraledigheten.
Okej.
Först var det då de som planerade att dela helt lika, 50-50. Sen fanns det de andra som ville dela lika men var, uttryckte en viss flexibilitet. Att man måste vara flexibel i förhållande till typ arbetsvillkor och sådana saker. Så att man ville dela lika men uttryckte ganska stor flexibilitet ändå. Sen hade vi de par där man hade bestämt att kvinnan kommer ta ut mest. Och vi hade de par, eller ett par var framförallt där kvinnan skulle ta ut i princip allt.
Okay.
Och sen det sista paret var ju då att mannen tar ut mer. Så det var liksom 5 typiska planer som de tänkte sig innan de fick barn då. Och då hade man olika motiv bakom det här. Det var motiv som att man tryckte på sånt som rättvisa, jämställdhet, att det var viktigt. Man kunde också trycka på barns bästa, att det var för barnets skull. Liksom, kanske att man ville dela lika för att barnet skulle få en lika god relation till både mamman och pappan. Men det här med barns bästa kunde fyllas med lite olika innehåll. Så det var inte givet att det var just en 50-50-uppdelning då.
Nej,
Sen lyfter man fram andra liksom, tunga motiv och sånt som amning, att det påverkar hur man fördelar det, ekonomi och också arbetsvillkor och arbetssituation. Det var liksom de motiven som var de bärande som återkom genomgående. Och man kan säga att ekonomin hade en slags given plats i argumentationen, även om inte det var liksom det huvudsakliga motivet. Och det tror jag har att göra med att det blir ganska legitimt att liksom att man hänvisar till ekonomiska argument, det uppfattas ganska okej från omgivningen, tänker jag också. Jämfört med om man pratar kanske om traditionella föreställningar om mamma och pappa. Liksom,
vem som är bäst på att ta hand om, absolut.
Ja, så det kan man säga, det var motiven då. Ja. Så det var ju det ena, det var planerna. Men jag tror att du vill veta också, hur blev det sen?
Ja, men lite. Absolut.
Ja. Och då kan man väl säga att de som hade planerat att dela helt lika var bestämda för det. De gjorde också som de hade tänkt.
Okay.
De delade lika, helt jämnt. Och även de som planerade att mamma skulle ta ut mer eller att mamma skulle ta ut nästan allt, de gjorde också som de hade tänkt. Och även där pappan skulle ta ut mer. Men de som hade den här flexibla, om du kommer ihåg den andra gruppen då, de som var mer så här, vi måste vara flexibla och öppna för att kanske arbetsförutsättningarna påverkar. De tenderade faktiskt att hamna i mer könstypiska fördelningar.
Det där vet jag att Agnes Wold har skrivit om i sin bok, att man kan inte bestämma under vägens gång.
Nej, det kanske hon har, det känner jag till. Men just det där, jag tror att det säger någonting om det här, att hade man bestämt sig tydligt och bestämt sig för att nej, men vi vill inte att yttre förutsättningar spelar in, utan det här är viktigt för oss. Då gjorde man det. Men sa man så här, jo men vi får se hur det blir lite, vi har den här ingången och sen så får vi se. Det var ju inte så att man gick åt mer liksom att pappan tog mer, utan då blev det att mamman tog avsevärt längre ledighet än vad man kanske hade tänkt från början. Som ett exempel var det ett par då, vi har kallat dem, det fingerade namn då, men Tina och Niklas. Där hade man sagt att ja, men planen var att man skulle dela lika, men man var den här flexibla. I slutändan blev det så att mamma var hemma i cirka 16 månader, pappan 7. Så att i det fall blir mamman hemma, vad blir det? Dubbelt så länge, mer än dubbelt så länge som pappan. Fast man från början hade tänkt att man skulle dela lika.
Så att det och dessutom så gissar jag då pappan får den så kallade roligare, lite lättare tiden när barnet är lite större.
Ja, precis. Det är viktigt också. För att i de här fallen så var det ju att mamma var ju hemma den första tiden på heltid. Så var det ju. Och så kommer pappan in den sista tiden. Så. Det var ju lite intressant kan man säga. För lite så här att när de här föräldrarna fick ju även fler barn under projektets gång. Så att, och där kunde vi se att en del faktiskt gjorde annorlunda med barn 2. De gjorde inte exakt likadant. Utan då hade de utifrån erfarenheterna med den första föräldraledigheten så tänkte man att man kanske ville göra på ett annorlunda sätt. Det fanns en del mammor som till exempel inte ville vara hemma på full tid. Utan man ville behålla kontakt med, liksom, med arbetet. Så i något fall så var det så efter kanske den första, absolut första tiden så valde mamman att jobba 20% då, för att behålla en koppling till arbetet. Men så såg det inte ut på första barnet, utan då var det som du säger att mamma var hemma först och sen var pappan hemma sen.
Men kan man tolka det rätt då att, för en fråga är så här, vad är exempel på bra upplägg för att få till det så jämställt som möjligt? Det är då ett konkret tips är att man faktiskt bestämmer i förskott och inte då kör längs resans gång.
I alla fall så visar ju våra resultat att om man vill få till ett jämställt föräldraskap i betydelsen att man vill dela helt lika, då verkar det viktigt att man har bestämt sig innan för att göra det och liksom har en tydlig övertygelse. Och jag tror också att i flera fall så var ju, båda var ju inne på det här med jämställdhet, men kvinnorna var väldigt drivande i att, att få till det här initiativtagande till både vad gäller föräldraledighet men också kanske omsorgsfördelning rent allmänt. Att de låg liksom på och var steget före, kan man säga. Ja. För det fanns ju också de, det kanske jag kan säga också, att det fanns de som, bland mammorna då, som såg vissa, vad ska man säga, risker att de inför det kommande föräldraskapet, att de hade liksom sett kanske från forskning och andra föräldrar att, att kvinnor ofta blir en slags huvudansvariga, och det ville de liksom inte bli. De ville inte bli de här projektledarna som de såg en risk att man kan bli. Mm. Så då försökte de kanske på olika sätt att, ja, men, tänka på det här, agera i förväg. Och där kanske ett sätt kan vara just det här med att hur man förhåller sig till föräldraledigheten. Att man uttryckligen pratar om det innan och bestämmer sig innan då.
Ja, ja. Men och du, nu jag avbryter dig lite för att tyvärr så ska vi, kan vi inte prata hur länge som helst. Men jag tänker på den här första tiden. För att om man vill amma, då känns det nästan omöjligt att någon annan än den som ammar är hemma. Men som jag förstått det så har man lagstadgat rätt att faktiskt ta amningspauser från jobbet. Vet du om det här är något som folk faktiskt gör i praktiken? För att om jag tänker på Hedda som nyfödd, det var ju enda hon ville göra var ju amma. Jag hade liksom behövt gå från jobbet 12 gånger i timmen här, känns det som.
Ja, precis. Ja, nej, vi har faktiskt inte, jag är lite svårt att svara på det, för vi har inte så väldigt mycket information just utifrån den här intervjustudien.
Nej.
Det är ju som sagt en mindre intervjustudie. Men det fanns ju, som jag nämnde, det här fallet där man vid andra barnet i alla fall bestämde sig för att göra annorlunda. Och där var det ju ett par då där kvinnan jobbade 20%. Och då, som jag minns det nu, men jag kommer ihåg det, så var det så att då kunde också hon jobba hemifrån. Det kan ju förstås underlätta om man nu ska jobba och amma. Mm. Annars, men jag känner faktiskt inte till om det finns så väldigt mycket forskning om just det där. Jag tror att det kan vara lite svårt att få till, som du säger.
Jättesvårt verkar det. Och jag, för jag själv tyckte ju att första tiden med det var hemsk. Och då så att jag hade gärna nästa barn delat upp det exakt lika från början. Men som sagt, ammar man och vill få till det och inte heller vill lägga massa tid på att pumpa, då kanske det är tyvärr en nästan omöjlighet. Men du, avslutningsvis då, jag som har troligtvis en hel del småbarnsår framför mig, motvilligt, jag älskar, temat för podden är ju att jag älskar mitt barn men tycker att det är lite knepigt att vara förälder och dessutom vill jag göra karriär. Har du något tips till mig?
Ja, alltså jag kan ju försöka tips och tips, men jag kan ju säga vad forskningen visar i alla fall.
Att ja, det är, forskare gillar att hålla sig till forskningen.
Ja, precis. Men om vi säger så här, att det här att underlätta det här att kunna, som du kallar det, göra karriär, men att kombinera förvärvsarbete med att vara förälder, så visar det sig att sånt som att ha typ, om man nu har den typen av arbeten som är lite mer flexibla vad gäller tid och plats. Ja. Det är ju någonting som tycks underlätta för föräldrar. Samtidigt så får man medveten om att det också kan skapa vissa utmaningar i att gränserna mellan arbete och kanske familjeliv blir allt mer otydliga genom att man har den typen av flexibilitet. Ja. Så det kan vara lite både och där. Vi kan också se att forskningen visar att det här att ha obekväma arbetstider som förälder, det särskilt om du är ensamstående ska jag tillägga, det, då kan det verkligen försvåra möjligheten att förena jobb och familjeliv.
Ja.
Samma sak det här med tillfälliga anställningar, har du lägre inkomst, det gör det ju särskilt besvärligt, har ju forskningen visat. Mm. Så. Men så här, det vi också kan se är att ha tillgång till sociala stödnätverk är oerhört viktigt. Att ta hjälp från vänner, släkt och faktiskt kanske be om hjälp. Det är ju det som också många kan uppleva väldigt svårt, att behöva fråga om hjälp. Mm. Men det har visat sig viktigt både för ensamstående föräldrar och sammanboende att ha tillgången till sociala nätverk. Det kan vara avgörande många gånger. Mm. Så att jag skulle säga att både det här med vilken typ av arbetsvillkor man har, arbetstider, inkomst, men också tillgången till sociala resurser, sociala nätverk är viktigt.
Mm.
Och sen förstås det här vi har pratat om, tror jag också det här med att huruvida man kan få till en jämställd fördelning av både föräldraledighet och omsorg är också viktigt. Alltså det finns studier som har visat att när pappor tar en längre ledighet så fördelar en par hushållsarbete och omsorg mer jämnt även efter föräldraledigheten. Så att, ja, det finns en del där tror jag att tänka på. Sen så tror jag, om jag får säga en sak till, jag förstår att vi inte har alltid världen, men jag tror att en viktig sak också är det här med deltidsarbete bland pappor som kan vara liksom en liten nyckel till, om man nu vill skapa liksom mer jämställda förhållanden. För det är fortfarande väldigt få pappor idag som jobbar deltid.
Mm.
Men ganska vanligt bland mammor.
Just det.
Så det skulle jag säga, att jag tror att det är någon form av nyckel också.
Det
kanske.
Känner jag igen, ja. Verkligen. Ja, men okej, men utifrån det som du säger så är jag väldigt privilegierad. Jag har bra stödnätverk, jag är min egen företagare och jag har hyfsat god inkomst. Så att, ja, det är...
Lill hos mig.
Det är bara köra.
Ja, precis. Ja. Men du, tack så jättemycket för att jag fick ringa upp dig. Vi kanske hörs framöver, för att du kan ju väldigt mycket saker som inte jag kan.
Tack för att jag fick vara med, jättekul.
Ha det bra så länge.
Tack, tack. Hej, hej.
Tack för att ni har lyssnat. Sprid jättegärna vidare till en kompis. Det gör mig och Anneli och Hedda och producent Jeanette så glada. Puss och kram, hej då! Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall. Säg stopp! Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.